Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Delicious things to eat.
The popcorn can't be beat.
The sparkling drinks are just dandy. The chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Och efter den här lilla melodisnutten så vet ni att nu kommer det en filmkrönika. Och Lasse, som sitter bredvid mig här i studion. Lasse, vad är vi på för månad nu?
Vi är i februari, men vi ska ju prata om månaden mars.
Och vi har 18 filmer under mars månad. Det är just det, mars är ju en typisk gå på biomånad. Det är lite för det är lite för mörkt fortfarande för att man ska vara ute på de långa ljusa kvällarna. Och visst är det så.
Jo, men jag håller med. Det mörkret har inte riktigt släppt greppet om kvällarna. Och sen är det ju alltid svårt med mars, tycker jag, vädermässigt. För att, jag menar, vi kan lika väl ha
snöstorm.
Precis. Och drivis, som det kan vara barmark och vårkänslorna spritter. Mm. Så att det brukar finnas gott om tid för bio.
Ja, och med det här bioprogrammet så får ni bara inte missa vår lokala bioföräldern.
Nej, se till att komma ner nu, för nu har vi verkligen liksom slagit geniknölarna emot varandra. Och jag måste säga det igen. Det låter tjatigt kanske, men det är en bra mix.
Ja, mycket bra. Så att vi drar väl igång på en gång då?
Ja.
Ska du börja med den första?
Det kan jag göra. Vi pratar då söndag 2 mars. Och 2 mars är en i våran värld då matinédag. Vi kör ju matiné varannan söndag. Så vi börjar klockan 13 med att visa 200% varulv, en pudel i flocken.
Och då är det så här att jag undrar... Det här är nämligen den andra filmen om varulven. Har vi visade vi den första?
Jag är lite osäker på det faktiskt.
För det var under pandemin.
Ja.
Och då fick vi ju inte visa bio.
Nej, vi körde ju bara 70 plus bio faktiskt under pandemitiden.
Så då kanske det är så här att nu får ni se del 2 utan att ha sett del 1. Men det gör ingenting.
Nej, det gör absolut ingenting. Och förhoppningsvis så kanske man har plockat upp den här filmen på någon streaming-sajt under åren som har gått. Så att det inte är en helt obekant person. Och skulle den vara obekant, kom gärna ner och titta. Det är som sagt, det är barnens tid klockan 1 som kom ner.
Ja, och ska du berätta vad den handlar om då?
Ja, men det kan vi väl göra lite snabbt. Jag läser innantill så slipper ni tänka på det, ni som lyssnar på det här programmet. Freddy är redo att göra vad som krävs för sin flock och vill bevisa att han kan leda dem. Men att vinna varulvarnas respekt är svårare än han trodde.
Ja, och Freddy, han heter Freddy Lupin. Och för er vuxna så är det här ju en liten blinkning. För Lupin är ju det latinska namnet för varg egentligen. Och samtidigt så är det... I Harry Potter-serien så är ju Lupin den figuren som förvandlas till varulv med jämna mellanrum.
Ja.
Och stackars Freddy, i del 1 då visar det sig att han av misstag blev inte en varulv utan han blev en pudel.
Ja.
Lite taskigt att vara pudel bland varulvarna.
Mm. Mm.
Och i den här andra filmen så försöker han igen. Och nu har han kanske, jag vet inte om han har börjat komma upp i tonåringen eller där pretense. Men den här gången så blir det också tokigt för att nu blir han för mycket varulv.
Ja, nu har inte jag sett på trailern som jag brukar göra på de allra flesta filmerna. Min spontana reaktion skulle jag väl säga så här, det här är kanske inte liksom, det är klart den kommer vara rolig och trevlig och alltihop, men det är inte den här Disney-matinén som vi är vana vid många gånger. Nej. Att se. Utan här har vi möjligheten att se faktiskt en väldigt bra berättad historia som inte är Disney.
Den är australisk. Bara en sån sak. Har vi någonsin visat australisk film förut? Jag vet inte.
Nej,
det.
Jag kan inte... kan ha varit någon, men absolut inte när vi pratar matinéfilmer har vi inte visat någon australisk eller australiensk film tidigare. Det har vi inte gjort.
Och temat är, precis som i ettan, att man får vara den man är.
Ja.
Så att det här kanske är en film som man sen kan sätta sig ner och prata med sina ungar om när man har varit och tittat på den.
Absolut.
Ja, men då går vi till kvällen då.
Ja.
Och då ska vi kasta oss över något helt annat.
Ja, söndag klockan 18 då, 2 mars, då har vi en film som heter Garbo, Where Did You Go? Och det är en dokumentär. Jag gissar att du har massor att prata om när det kommer till Garbo. men det jag kan nämna så innan vi släpper lös Lena här, det är att det är alltså en film eller en dokumentär som bygger på Greta Garbos liv. Och Naomi Rapace är det som är berättarröst. Eller?
Ja, alltså det har ju gjorts massor med filmer om Greta Garbo. Förutom de filmer som hon själv spelade i. Och väldigt många av dem handlar ju om det här märkliga att hon mitt upp i sin karriär bestämde sig för att sluta. Mm. Och gick in i den här mystiska personen. Och nu har man gjort ett litet nytt grepp. Det är en brittisk regissör som heter Lona Tucker. Och den som spelar huvudperson i den här, det är inte Garbo själv, utan det är en detektiv, en utredare som sitter och ska försöka lösa den här gåtan om varför drog sig Garbo tillbaka. Eller Greta Garbo tillbaka. Garbo själv, det är där som hon yttrar sig ibland i filmen, och det är där Naomi Rapace är liksom hennes spökröst eller vad vi ska säga.
Mm.
Och man använder alltså filmarkivmaterial, så på det sättet så är ju den här filmen en dokumentär. Men om jag nu får vara lite, jag ska ju vara sådant också ibland.
Ja.
Så Svenska Dagbladet var väldigt kallsinnig och tyckte att det här var ju bara gammal skåpmat, som det fanns andra bättre dokumentärer om Garbo som var mera aktuella eller riktiga. Eller vad man, vi är svenskar. Man ska komma ihåg att det här är en amerikansk eller en brittisk-amerikansk film där man ändå försöker att få en yngre generation att fortfarande vara intresserad av Greta Garbos filmer.
Mm.
Och i synnerhet hennes senare när hon gick över till ljudfilm. Det är ju fantastiska filmer, en del av dem. Men hon fick lite dålig kritik på någon av de senare. Och sen bestämde hon sig ju helt enkelt för att sluta filma. Ja.
Ja.
Vill man veta mer om Greta Garbo så tycker jag nog ändå att det är väl värt att se det, oavsett vad vissa tidningsrecensenter tycker.
Ja, men det tycker jag nog. Mm. Och som du säger där, med tanke på att den är kanske lite annorlunda mot traditionella dokumentärfilmer så för er som kanske inte har någon direkt egen relation till Greta Garbo, mer än att vi vet att hon är var en stor svensk skådespelare, så gå ner och se.
Hon finns begravd på Skogskyrkogården.
Ja, det är som sagt, jag tror att det är väldigt intressant. Om man nu inte redan kan massor om Garbo så finns det nog en hel del intressant att ändå lära sig här.
Ja, och det presenteras ju på ett korrekt sätt, även om det kanske för en del tycker att det här var inget nytt.
Vi hoppar väl vidare då, i liksom första bioveckan här. Då kommer vi till tisdag, 4 mars. Vad visar vi då?
Min oväntade bror. Mm. Och det här är en premiär.
Ja.
Och det är en fransk film. Men den har visats på Göteborgs filmfestival. Och Göteborgs filmfestival, det var ju där då vår kulturminister blev utbuad.
Ja.
Och också höll ett ganska märkligt invigningstal som gick ut på att nu stryper man pengarna till kulturen och filmen får inte vara med på kulturkanon. Den här filmen vet jag inte riktigt vad de sa på Göteborgs filmfestival om den. Men den har ju en fantastisk historia. Den handlar alltså om två bröder. Den ena heter Thibaut och den andra han heter Jimmy. Och Thibaut, den äldre brodern, han blir bortadopterad. Och han vet inte att han har en bror. Och Jimmy fick växa upp med sin, ska vi säga, biologiska familj då. Mm. Och han vet inte heller att han har en bror. Men de här två bröderna är musikaliska. Och när man dessutom tittar på trailern så kan man se att de är också väldigt lika. Det är två olika skådespelare som gör dem. Men de har man ser att de är bröder.
Ja.
Och det som händer, det är då att den äldre brodern blir sjuk. Och får reda på att han har en brorsa genom donationsregistret. Den här är klassad som dramakomedi. Och jag skulle nog säga att det här är nog en sån här lite snyftfilm också. Och jag vet inte riktigt hur det går, så att det kan jag inte avslöja.
Nej, det vore väl taskigt om jag avslöjade.
Men hör, alltså, nu när folk skickar in DNA-prov till höger och vänster, och så plötsligt så dyker det upp en brorsa som och via donationsregistret behöver den andra. Ja, det här är upplagt. Och dessutom ska det vara väldigt bra musik i den här filmen också.
Ja, men precis.
Eftersom de är musiker.
Fransk drama med, vi säger väl att det åtminstone ska finnas någon touch av komedi i det hela. Kom gärna ner och titta. Det är sällan fransmännen gör dålig film, det tycker jag. De är duktiga på film.
Mm.
Så ja. den ser vi fram emot.
Och det var tisdagsfilmen. Och sen vet ni att då brukar vi också ha film på onsdagarna. Så då förflyttar vi oss till onsdagen den 5 mars.
Stämmer bra.
Vad ska vi se på då då?
Sommarboken. Och vad är det? Det är en film som är baserad på Tove Janssons älskade verk. Den skildrar Sofias sommar tillsammans med sin farmor på en liten ö i Finska viken. Jag får nästan en känsla av att du kanske rent av har läst den här boken. Du har ju nästan läst alla böcker som finns.
Nej, inte så där, men jag skulle nog kanske faktiskt gå och titta efter den på bokrean. Den här boken, Sofia är alltså en liten flicka som har det lite jobbigt. Och då får hon sin tillflykt hos farmor. Och farmor spelas i det här fallet av Glenn Close. Och det är kanske, efter att ha tittat på trailern skulle jag säga att det kanske börjar bli så att hon är så pass gammal så vi kommer inte se så många filmer där hon är med längre.
Nej, faktiskt. Man glömmer hur gammal hon är, ja. Faktiskt.
Ja, jag såg det någonstans, men vi ska inte prata om damers ålder. Men hon är i alla fall ungefär i min ålder. Och jag är inte heller purung. Så att det man skriver om den här filmen, den är att man ska vara beredd på att den är lite långsam. Den har ett långsamt tempo. Så det är ingen actionfilm, utan här ska man nog slappna av och sitta och liksom njuta av en vacker film.
Mm. Den klassas ju i det här som vi brukar prata om, action eller drama och komedi och sånt där. Så är den ju klassad som en feel-good-film. Och många av de här feel-good-filmerna bygger ju mer på känsla. Och liksom en upplevelse, som du säger, det kan vara vackra vyer, både tragiska och roliga berättelser och så. Men det är framförallt ett väldigt lugnt tempo som man berättar eller visar filmen i. Liksom. Så att det är det här är en film som jag definitivt kommer att se själv.
Mm. Och den har då fått ganska bra kritik i svenska tidningar. Om vi nu ska vända oss till den andra stora draken, DN. Så Fredrik Salin tyckte att det var en fin film. Men de påpekar det här att man ska inte ha förväntningen att det ska gå snabbt. Utan det är en långsam film. Lite meditativ film. Mm.
Som livet i sig är, skulle jag vilja påstå lite. Ja, det går inte i 300. Även om det går fort vissa stunder, men livet har sin gång liksom, och det är vad jag förväntar mig när jag ser den här filmen, att den kommer att ta en stund och liksom se färdigt.
Ja, och vi behöver de där lugna stunderna också. Då kan man gå på bio och få en sån lugn stund. Det är
absolut.
Det behöver liksom inte vara högsta tempo jämt.
Nej.
Ja.
Högre tempo blir det väl då när vi kommer till söndagen där 9 mars. Då är det både premiär på filmen, och det är en film som vi då klassar som familjefilm, som heter Barnen från Silvergatan.
Och den har jag sett trailer på.
Mm.
Och kära någon, vilken film. Den här är då... den här filmen tror jag jättehårt på. Den har alltså inte fått några svenska recensioner än då. Det är en dansk film. Men det är en iranier som heter Mehdi Awas, kanske man uttalar det. Och han har... Han är ganska ung, men han har etablerat sig som filmskapare och han är liksom på uppgång. Och det här är han har gjort filmer i serier, tv-serier i Netflix, men det här är hans första riktiga långfilm.
Mm.
Och alltså, ja, efter trailern vart jag helt knockad. Men ska du dra lite grann om handlingen i den?
Ja, som du säger, trailern tyckte jag var... Ja.
Ja, ni ska se Lasse nu, han slår ut med händerna.
Den är häftig. Ja. Och vill ni se trailern, där kan ni faktiskt gå in på vår hemsida som är bioforellen.se. Och så kan man liksom se, inom kort kommer jag lägga upp de här filmerna nu, eftersom vi pratar i mars månad. Ja, så att när ni lyssnar i och för sig så borde nog filmerna ligga på vår hemsida där. Men där lägger vi alltid upp alla filmer som vi visar med en beskrivning av filmen och i de lägen, vilket är nästan alltid, även trailern med. Det är ytterst sällan som det inte finns trailer på film. Men vi försöker som sagt leta fram och lägga upp ett klipp så att man kan få en liten blick för vad det är för någonting. Så att jag rekommenderar, gå in och kolla på trailern till den här, för den är... ni kommer att gilla filmen också, tror jag. Men i alla fall, filmen i sig, den handlar om 11-åriga Katinka som bor med sina 3 syskron i en lägenhet på Silvergatan. Och de bestämmer själva när de ska gå och lägga sig, om de känner för att borsta tänderna. De lever liksom livet så där som många barn önskar att de fick göra, att det är de som faktiskt bestämmer vad de ska göra och inte göra, om de behöver göra läxor och så vidare. Och så här har det varit ända sedan deras mamma försvann. Och,
ja, och hur klarar man sig det i ett modernt samhälle, att vara 4 ungar utan någon vuxen? Ja, de här barnen, de annonserar... skolan och sociala börjar liksom intressera sig lite för dem.
Mm-hmm.
Så att då sätter de in en annons och så anställer de en hjälp hemma.
Mm.
Och sen så försöker de också då att lura i skolan att det är deras mamma. De trasslar in sig lite grann, får man väl lov att säga. Och dessutom, den som de anställer, det är en, får jag säga ordet bög nu då?
Ja.
Riktigt, det här är en riktigt sån här glambög, ordentligt med klänning, halsband, höga klackar, makeup, men samtidigt döljer ju inte att han är en kar. Och de här barnen, de har inga fördomar för det här då.
Nej.
Utan... Och det danska, det här är alltså en dansk film, en glad dansk film gjord av en ung iranier. Alltså ni måste bara se den.
Ja, nej, alltså den är... Mm.
Ja, det är en... den här filmen tror jag stort på.
Ja, jag med. Mm-mm. Helt klart. Så att plocka ihop familjen, ta med er nära och kära och kom ner och se på Barnen från Silvergatan.
Sätt ett kryss för i almanackan, söndag kväll 9 mars.
Ja.
Ja. Mm.
Då ramlar vi vidare.
Det blir tisdag igen.
Ja. Då har vi en intressant film som heter Flickan med nålen. Och vad säger vi om den, Lena?
Ja, det är en dansk-svensk-polsk film. Och regissören är svensk, han heter Magnus von Horn. Och den här filmen har redan, innan den liksom har kommit upp på banan, så har den fått massor med priser. Den gick i Cannes, så fick den vara den bästa musik och bästa scenografi. Och den är nominerad nu till Oscarsgalan som bästa utländska film. Och på det så kan vi väl säga att Oscarsgalan, den går 2 mars. Så i Sverige vet vi 3 mars hur det har gått. Och den här filmen visar vi alltså 11 mars.
Ja.
Den här filmen, den handlar egentligen om en massmördare. Den utspelar sig 1918, eller om det var... Nej, 1918. Och flickan med nålen, hon har blivit gravid och hon vill göra en abort. Och sen hamnar hon i kontakt med en sån här änglamakerska. Det var alltså kvinnor som hade som... De tog hand om nyfödda barn och svalt dem ihjäl dem ungefär. Så att de här barnen dog. Inte av några aborter utan av vanvård de första veckorna. Så det här är en film med många bottnar. Och som sagt, den har fått massor med priser. Och så får vi väl se då vad det konservativa Amerika tycker om det här. Mm-hmm. Det är ju en den är ju både dansk och handlar om oönskade barn.
Ja.
Ja, väldigt aktuella filmer ni har hittat alltså.
Så kan man ju säga att vi som har hittat filmerna, det är det ju på ett sätt. Men samtidigt så är det att det är ju väldigt... Ja, det kanske det har ju bara råkat tajmat att man har spelat in filmer som råkar ligga rätt i tiden.
Ja, eller som man kanske hade på känn att man inte skulle kunna spela in de närmaste 4 åren när det är Trump som bestämmer i Amerika. Jag vet inte, men den här är i alla fall, det här är, tror jag, är en film som det antingen kommer gå jättebra för eller så får den inga Oscarspriser. Men den är nominerad som bästa utländska film och det är ju en tung nominering.
Ja, det är det. Mm. Och som sagt, vi är helt övertygade om, som sagt, också att det är en väldigt bra film i sig. Men vi valde också lite just med tanke på att den ligger med som Oscars nominerad och den ligger ganska nära själva Oscarsgalan också. Det är inte av en slump.
Nej, och att den inte står som premiär hos oss, det beror ju på då att det har gått mer än en vecka innan den har redan gått upp då in.
Ja, precis.
Men den har inte gått upp så tidigt så att jag har några recensioner om den.
Nej, för som du nämner, för oss är ju en premiär, då ska den ju ligga i samma, liksom, inom en vecka från premiärdatumet. Så att bara för att det inte står premiär i programmet eller på hemsidan så betyder ju inte det att filmen är väldigt gammal för det. Nej. Det är bara att
den är inte släppt än.
Mm-hmm. Nej, den är inte så färsk liksom från premiären så att den klassas som en premiär i våran värld. Men, det ska bli intressant att se både på Oscarsgalan hur det går för filmen. Men framförallt så ska det bli väldigt kul att se filmen också.
Och den är ju lite grann av thrillerdeckare eftersom den handlar om då, och det är ju en sann historia som den bygger på. Den här massmördaren som dyker upp i den här filmen har alltså existerat.
Ja, nej, som sagt, det där är också en film som jag har på min lista att se.
Och så tar vi nästa då.
Ja, efter tisdag kommer onsdag, så då har vi onsdag 12 mars. Då visar vi, nu är det dags för lite romantik. Då har vi en film som heter Bonnard, konst och kärlek. Och den här handlar om konstnären Pierre Bonnard. Han letar efter nya modeller att måla av. Och då springer han på en kvinna vid namn Mart, jag vet inte hur man uttalar det där, men Marte, någonting. Och det blossar upp känslor, passion, ganska tidigt när han träffar henne. Och det här är någonting som växer och blir till kärlek, som visar sig hålla genom, ja, i stort sett hela livet skulle jag vilja påtala, eller påstå.
Vi såg ju, det var filmen om Van Gogh till exempel, och det här är en annan sån här, man visar en film om en känd målare. Han har ju liksom funnits, va?
Ja.
Han var född 3 oktober 1867 i en ort som hette Fontaine-aux-Roses. Alltså det låter ju som rosornas någonting, plats. Och han dog 1947, och han var målare och grafiker. Och man kan gå in och googla på och se lite grann vad han gjorde för typ av tavlor. Men han tillhörde ju den här gruppen målare som kom fram där i slutet på 1800-talet. Det som jag tycker var lite mer spännande, det är regissören. För jag fastnade för namnet Martin Provost. Det är ju ett sånt där namn som man liksom känner igen. Och han föddes 1957. Men han debuterade som skådis redan när han var 19 år.
Mm-hmm.
Och sen var han en aktiv skådespelare i 13 år fram till 1989. Och där övergick han till att börja själv skriva manus och göra filmer. Och ni kanske kommer ihåg den senaste av hans filmer. Den hette med den engelska titeln How to be a good wife. Och den handlade om kvinnorna på en hushållsskola. Och där gjorde ju Juliette Binoche en huvudroll. Så att det är lite spännande. Det här är han lär ha gjort flera filmer om olika franska konstnärer. Men jag har inte kunnat hitta dem liksom när man läser om vilka filmer han har gjort. Så det har säkert varit mindre filmer. Men det är ju lite lustigt. Han är ju alltså född 57 då. Han är ju lite till åren han också nu. Men ger fortfarande såna här... Han har väl pengar och rykte för att få göra en sån här riktig feel good film då om Pierre Bonnard och hans Marte, eller Mart. Och som sagt, det här paret har då funnits på riktigt.
Ja.
Så att är man intresserad lite av konsthistoria och kultur och så där, så tror jag att den här filmen kan sitta rätt bra. Plus att vi behöver ju såna här filmer också.
Ja, definitivt. Ja, jag menar, precis som du säger, att här får man en möjlighet att liksom, det här är ju en... Det är baserat på en sann berättelse. Men oavsett om man tänker så att man är intresserad av han som konstnär och så gillar man en romantisk film och liksom en fin kärleksberättelse, så ska man definitivt komma ner och se den här.
Ja, och den är säkert ordentligt påkostad, tror jag, den här filmen. Det är ingen liten skitfilm, utan det här är en stor film.
Ja.
Ja, sen kommer Paddington igen.
Det är söndag 16 mars klockan 1. Då är det dags för matiné igen. Och den här gången så kör vi då en repris på Paddington nummer 3 i filmordningen. Och den heter ju Paddington i Peru.
Och jag fick leta lite grann. Det var i januari vi visade den. Och det var ganska tidigt i januari.
Ja.
Så att... när vi förra gången pratade om den så visste vi inte så mycket om den. Men nu vet jag ju då att de svenska recensenterna, de tyckte jättemycket om den här filmen. Och det är också, den är ju, har ju svensk tal, den är ju dubbad till svenska. Och vi kan väl säga att Linda Ulvaeus, som namnet är bekant, det är alltså Agneta och Björns dotter. Hon är en av rösterna.
Ja, okej. Ja, nej, det har jag inte reflekterat över, måste jag känna.
Men den här är då, den utspelar sig ju i Peru, och de flesta recensenterna tycker det är befriande att Paddington nu äntligen har rest tillbaka till sin ursprungsmiljö.
Ja.
Och det var någon som skrev att det är en action och lite Indiana Jones över det hela. Men som sagt, rent generellt så fick den väldigt fin kritik i tidningarna.
Jag själv är ett Paddington-fan. Jag tyckte om Paddington sedan jag var liten och man såg han på barn.
Hann du se den när den kom förra gången? För det var mitt i alla julhelgen.
Ja, nej, just den här filmen har jag faktiskt inte hunnit sett, så den här ska jag gå ner och se med mina grabbar när vi visar den nu igen då.
Mm.
Men som sagt, Paddington är för mig det är en stark favorit.
Ja, och även här finns det trailers att titta på.
Alltså, absolut.
Det gör det.
Mm. Ja. Sen kommer ju en film då på kvällen den 16 mars klockan 18. Då visar vi vad vi klassar som en familjefilm. Den heter Lyckans ost.
Mm, och det är en premiär.
Ja, en fransk film till.
Ja, och försök nu inte googla på ordet Lyckans ost. För då hamnar man bara på en gammal svensk 80-talsfilm. för det här, och jag vet inte om de kommer att köra samma namn en gång till, men det är ju möjligt. Men den här presenterades också i Göteborg. Och den har lite kommentarer. Den kallas för skitig, autentisk, rapp och rolig publikfavorit. Och den visades först i Cannes. Och jag har suttit och tittat på och läst om den här. Alltså det är ju då en ung kille som vars pappa har dött, tror jag han hade gjort, va?
Mm.
Och så har han en liten 7-årig lilla syster. Och den här killen, han blir ju tvungen att liksom ta hand om sin syster och sköta gården. Och så kommer han ju på den här att han ska tillverka en ost som är väldigt speciell för det här området. Så att ja, den det man kan säga om den är att det är en kvinna som har gjort regin. Och det är hennes första film faktiskt. Mm. Och alla skådespelarna är amatörskådespelare. Men den har alltså, den rev ju ner både när den visades i Cannes och när den visades i Göteborg. Så rev den ner mycket applåder och mycket lovord. Och den här är ju rolig. Den här tror jag är jättekul att se.
Det tror jag också.
Så det blir varje söndag här. Vi får titta på.
Gå på bio varje söndag.
Sen kan det ju också vara så här att de kanske kommer i repris någon gång.
Det är mycket möjligt. Det får vi se. Men som sagt, ja, Lyckans ost på svenska. På tisdagen. Eller förlåt, nu hoppar vi till tisdagen, det var det jag skulle säga.
Mm.
Nu hoppar vi fram och nu kommer vi till här Lena, nu
ja.
Ser jag fram emot med spänning att höra vad du har hittat kring den här filmen vi ska visa.
Och nu tittar jag på minutvisan här, men filmkronikerna brukar ju vara lite längre än vanliga program. Jag ska försöka att inte fastna för mycket i det här ändå. Ni har säkert hört lite grann om Emilia Perez, att det är då en film som har fått väldigt mycket priser. Den har fått, när det var sån här europeisk, så fick den European Film Awards. Bästa film, bästa regi, bästa manus. Och när det var internationell filmfestival i Stockholm så fick hela ensemblen blev bästa skådespelare. Och den har fått både skådespelar- och jurypris i Cannes. Så att det här är en film som är väldigt omskriven, omtalad och sådär, Emilia Perez-filmen.
Mm.
Händelsen, den är då, handlar om, det är en maffiahistoria. Och det är en maffialedare som heter Manitas som för att komma undan så har han anlitat en advokat och han vill kunna dra sig tillbaka. Han vill inte vara maffialedare utan han har tänkt sig att han ska byta kön och leva som kvinna resten av sitt liv. Och det finns ett manus, en bok som är i bakgrunden om den här historien. Och då är det den skådespelare som spelar Manitas, eller dessutom det här utspelar sig i Mexiko dessutom. Ja. Hon föddes faktiskt, Carla, som man. Och hon debuterade som film i 1995 och så gjorde han då. Hon var fortfarande Juan Carlos på den tiden. Och gjorde flera filmer. Och när hon var så pass gammal som 46 bestämde hon sig för att genomgå ett könsbyte. Och då fick hon ju då den här rollen. Och från början så ville de bara att hon skulle vara Emilia Perez, alltså filmgestalten, när den här maffialedaren har bytt kön. Mm. Men hon övertygade dem att hon skulle kunna lägga ner sin röst och gå tillbaka till den man hon hade varit. Så hon fick hela rollen.
Mm.
Så hon, i rollen så är det numera en kvinna som spelar man och som sen blir kvinna. Och för den här skådespelerskan, hon heter alltså Carla Sofia Gascon numera. Och det här var ju liksom hennes... Hon valdes ut för den här rollen. Hon var perfekt i den här rollen. Den var alltså för att fram till häromdagen. Vi spelar in det här programmet 17 mars och den 13 mars, för 4 dagar sedan, så släppte man en bomb. Fram till den 13 så var hon nominerad till 13 Oscars-nomineringar. I liksom alla och alla liksom, så här, det här är filmen som kommer att ta hem rubbet på Oscarsgalan. Men en kanadensisk journalist som heter Sarah Haggy, hon började gräva lite granna i Carlas bakgrund. Och då visade sig att för länge sedan, det är mer än 10 år sedan, så var Carla ute på sociala medier. Och var ganska frän och elak i sina yttranden. Och Netflix, som har köpt in filmrättigheterna till den här filmen, de hade inte kollat det här. Och de hade heller inte tagit bort de här. Utan det låg alltså kvar på internet. Med ett bombnedslag här häromdagen alltså. Det här hände då bara några dagar sedan. Så gick det från 13 nomineringar till alla fina priser till möjligtvis en. Filmen har inte ändrats. Men skådespelerskan Carla Sofia Gascon, som hon heter numera, som har gjort den här enorma rollprestationen att gå tillbaka till sin egen ursprungsgestalt och sen genomföra en film där hon går in och blir den kvinna som hon lever som idag.
Mm.
Det är alltså... Det är... har blivit en skandal och det är Netflix har satsat så mycket pengar i det här och köpt rättigheterna till filmen så att det gungar ordentligt för Netflix som är ett stort bolag också. Och jag menar, det här kommer ju fortsätta med stämningar och allt möjligt. Mm. Men filmen är det ju fortfarande inget fel på.
Nej, jag tänkte säga det får inte liksom blanda ihop nu en skådespelares privata förehavanden med själva filmens budskap och framförallt prestation för hennes del då framför kameran. Så att filmen i sig, den ska man absolut gå och se.
Men Carla kanske inte får göra så många fler filmer.
Det kan möjligtvis vara så att det inte blir så många fler filmer för henne. Det får ju framtiden utvisa.
Jaha.
Ja, man intresserad så kan man gå in och själv läsa på lite om, och då kanske vi också när det här programmet sänds på radion så kanske man också har...
Ja, då vet vi ju, eftersom Oscarsgalan är den 2 mars.
Ja, men precis, och som sagt, då har vi säkerligen också hört mer om själva den här storyn bakom.
Ja, och alltså, jag blir alldeles sådär skakig när jag tänker på, här har en skådespelerska känt att hon har gjort sitt genombrott, hon skulle gå upp på röda mattan, hon har så många nomineringar, något skulle hon i alla fall få.
Mm.
Och nu vet det katten om hon ens kan visa sig på Oscarsgalan, det får vi väl se. Eller
ja,
höra.
Nej, precis, som sagt, vi får väl se vad som händer där.
Men det finns i de stora dagstidningarna och framförallt så är det jag har läst i Svenska Dagbladet igår det hela stora reportaget om det här. Så att vill man gotta sig mer i skvallet så kan man läsa där. Mm. Men annars som sagt, filmen är ju inget skillnad på.
Nej, absolut inte.
Fortsättning följer,
ja precis. Vi hoppar vidare till onsdagen den 19 mars. Då är det repris igen. Vi visar för andra gången en film som heter Maria. Och den har vi ju pratat om, det var inte allt för länge sedan.
Nej, det var förra och det var där jag sa att man skulle gå om man tyckte om fina kläder. Och jag har pratat med några som har sett den filmen och de säger att det stämmer.
Ja,
det stämmer. Var fina kläder. Ja.
Och för er som inte har hört så handlar det här helt enkelt om Maria Callas, operasångerskan. Och hennes sista dagar i 70-talets Paris. Och är ni mer intresserade av att höra mer om den filmen så rekommenderar jag att gå in och lyssna på februaris filmkrönika. Mm. Så får ni höra hur Lena berättar om den där. Så vi hoppar raskt vidare, tänker jag, till söndag den 23 mars klockan 18. Då är det premiär. Och det är inte vilken film som helst som vi visar. Det här är nog en film som de allra flesta har någon knytning till, liksom, eller anknytning till och har liksom full koll på vad det handlar om i alla fall. Då kommer Snövit.
Ja, ni, alla som har sett Kalle Ankas jul vet ju precis hur dvärgarna sjunger tillsammans med Snövit. Jag kan berätta, jag tittar på trailern, den melodin finns med.
Ja.
Men man har alltså, den har aldrig någonsin gjorts någon uppföljare på Snövit. Den hade premiär 1937. Och ingen har vågat peta på Snövit överhuvudtaget.
Nej. Men nu gör man alltså inte en tecknad version, utan det här är ju en musikal, skulle jag väl kalla det för, lite typ. Som är, ja, men med riktiga skådespelare.
Och det är Disney som släpper den.
Ja.
De släpper ju inte ifrån sig ett sånt här guld.
Nej, det gör de inte.
Men det är nästan, jag höll på att säga, nästan 100 år, men inte riktigt. Det är 90 år sedan. Det är över...
Ja. Det blir väl 88 år då, om det var 37 den hade premiär. Ja.
Så att det är... Det måste vi ju låta Disney göra. Så
att ja, absolut. Ja, och som sagt, med tanke på att man moderniserar väldigt många andra typer av filmer och så som ligger i Disneys skattkista där, så ser jag inte det som något konstigt alls. Jag är fascinerad, som du säger, att det inte har hänt tidigare.
Mm.
Men som sagt, alla vet ju vad Snövit handlar om. Och ja, det här är definitivt en film som jag måste se.
Ja, det tror jag svenska folket håller med dig om.
Ja,
och som sagt att det ska vara några nyskrivna musiknummer också, men de gamla melodierna ska vara med.
Ja, trevligt. Och jag kan nämna där, för att allt som oftast när det handlar om Disney så brukar vi visa den dubbade versionen. Men den här filmen är med engelsk tal och svensk text.
Ja, eftersom många ändå känner till handlingen så kanske det går förbi. Jag vet inte, men det är ju ingen svår engelska.
Nej. Det är det ju inte.
Nej. Ja.
Jaha, då hoppar vi vidare då. Tisdag 25 mars. Då har vi premiär igen då.
Ja.
Och vad har vi för film då Lena?
Den heter I'm Still Here. Och du skulle sett mig när jag skulle börja leta efter den här. Därför att det finns en annan I'm Still Here som inte alls är den här filmen. Men den här filmen, om man söker på den, då ska man skriva still med stort S och still och here med stort H. Mm. Då kommer man rätt.
Ja.
Det här är en film som tidigare har fått pris både Golden Globe, och den har faktiskt 3 Oscars-nomineringar, och den fick pris i Biennalen i Venedig. Men det är något så spännande som en brasiliansk film.
Ja.
Och den handlar om hur det var Brasilien 1970. Och för er som inte minns det, så var det ju då diktaturer både i Argentina och i Brasilien.
Ja.
Det här handlar då om en kvinna som är ensamstående, eller blir ensamstående, för hennes man tas av maktens män. Och hon har 5 barn. Och det här kan man också titta lite grann på trailers. Men som sagt, det är ju oroligt i Brasilien fortfarande. Lula da Silva är ju president, men man... Jairo Bolsonaro. Mm. Så att den här ligger ju också lite i tiden på sitt sätt. Men den är, vi får se vad man tycker om den när den kommer till Sverige. Det finns liksom inga recensioner alls om den än så länge.
Nej,
mer än att den har fått de här priserna då.
Nej, precis. Mm. Nej, men det är en sån där story som jag brukar gilla många gånger, just den här med verklighetsbaserat och kampen för rättvisa.
Ja, och man kan säga också att regissören, han var född när det här hände, alltså 1970. Så att han har haft med sig det i sin egen livsberättelse. Mm. Han vet att det var på det här viset. Så den är en äkta skildring av 1970-talet från en som faktiskt levde och var med då.
Mm. Mm. Hoppar vi till onsdagen då, 26 mars. Där kommer vi ju till en intressant film. Den heter Queer. Och här har vi en för många känd huvudrollsinnehavare.
Ja, vi har, om jag säger James Bond, men han är alltså Daniel Craig. Och här spelar han absolut inte James Bond.
Nej.
Ja, den här filmen, den utspelar sig i Mexiko på 1950-talet. Och den här personen som Daniel Craig gestaltar då, han heter William Lee. Och William Lee är, ja, sitter på barerna och sådär. Och sen så möter han plötsligt en före detta soldat som heter Eugene Allerton. Det är hans rollnamn. Och den här filmen, den är gjord av en regissör som heter Luca Guadagnino. Och det är en amerikansk-italiensk produktion. Och det som är lite spännande, det är faktiskt att det är Sofia Coppola som står bakom som producent. Som har satsat mycket pengar i det här då. När man läser om berättelsen om de här två männen, så finns det två spår. Den ena som säger att nej, men Craig i en sån här roll, och andra som säger men gud, kan han spela såna här roller? Och de allra flesta berömmer Daniel Craig. Han, storyn går alltså ut på att han blir liksom besatt, han blir lite mera kontrollerande stalker av sin intressanta bekantskap. Jag läste en recension, det finns alltså recensioner från hela världen på den här filmen, Hindustan Times. De skriver att det här är both ugly and beautiful at the same time and unaware what it wants to be. Det är alltså en spännande film. Och här kan vi tala om trailers. Det finns 5 stycken trailers. Jag har varit så nyfiken på den här storyn liksom. Så jag började fundera, vad kommer storyn ifrån? Och det visade sig att den bygger på en bok. Och den boken, den är en sån här gammal klassisk bok.
Mm.
Det finns alltså en författare som heter William S. Burroughs. Och han tillhör något som kallas för beatnik-generationen. Alltså, de höll till på, ska vi säga, 40-talet någonstans. William själv, han var född 1914 och han dog 1997. Och han är en sån här stor amerikansk författare. Han skrev kultromaner. Han kom från en rik familj, en överklassfamilj. Och så gick han i en av Amerikas absolut dyraste skolor. Och när han hade gått där ett tag så studerade han vid Harvard. Och sen så började han läsa antropologi och medicin. Och så kom han till New York och där var han bartender, reklamtextförfattare, ohyresbekämpare och privatdetektiv. Det låter lite ADHD över honom, eller vad ska jag säga.
Mångkonstnär.
Men han började alltså redan 1944 att injicera morfin. Och gick sen på heroin i 15 år. Ändå så är han alltså en av Amerikas absolut mest kända författare. Och den här storyn som den här filmen nu med Daniel Craig är gjort på. Det är en av hans mest berömda böcker.
Mm.
Så queer i den här historien betyder inte queer associerar med nu. Utan det är alltså titeln på en mycket, mycket känd roman som aldrig tidigare har filmats. Och som nu då kommer som film. Så det här blir spännande.
Ja, verkligen.
Vad en lång utveckling här. Ja, nu har vi bara
nu är det bara två filmer kvar. Utav mars månad här. Och vi hoppar då till söndagen. Jag kan knappt prata längre. Söndagen den 30 mars klockan 1. Då har vi matiné igen. Och nu pratar vi Räv och hare räddar skogen. Och har Lena tittat på någon trailer här?
Nej, inte mycket. Hon som har gjort filmen, hon har gjort allt. Hon är både regissör, animatör, illustratör.
Ja.
Däremot har jag inte listat ut riktigt vad hon kommer från för land. Hon
Nej, inte heller.
Möjligtvis är hon tyska kanske. Marsha Halberstadt.
Ja, precis. Det roliga är att när man tittar på själva film affischen eller vad man ska kalla för postern, så står det då så här, en film av Marsha Halberstadt och så inom parentes Knorr.
Ja. Och det, Knorr lär vara en film som hon har gjort förut.
Ja, så att, men korta drag, här får vi stifta bekantskap med lite nya tecknade figurer. Det här är ju inte Disney eller Pixar eller något liknande. Utan här pratar vi då hare och räv och en massa andra vänner, det är ugglan, som har försvunnit och sjön verkar växa och komma närmare och närmare husen. Kan det vara en bäver med storhetsvansinne som ligger bakom? Det är räv och hare fast beslutna att ta reda på. Så att det här är en äventyrsfilm med skogens alla djur inblandade.
Ja, lite Fablernas värld över det hela kanske.
Kanske så.
Ja, men här pratar i alla fall alla svenska.
Ja.
Så det är inte som Snövit, utan här kan man njuta av det. Och det är säkert en film som många av våra yngsta barn kommer att gilla.
Definitivt. Sen avslutar vi det hela då. Fortfarande är vi kvar på söndagen den 30 mars. Då blir det teater igen, sista föreställningen i månaden. Vi kör något som kallas för, eller heter då, live på bio. Och då visar vi Dr. Strangelove.
Mm, men det är inte den gamla Dr. Strangelove.
Nej, utan det är ju som sagt då, live på bio betyder att man har alltså filmat, spelat in en föreställning helt enkelt. Så att det blir som att se det live.
Mm, en teaterföreställning.
På en teater.
Ja. Och teatern i det här fallet, den heter Noel Coward Theatre i London förstås. Och alla de stora seriösa engelska tidningarna, alltså nu pratar jag inte om de här slasktidningarna, utan de här stora, Times, Guardian, ja, alla höjer den här till skyarna.
Mm-hmm.
Så att vi som nu inte kan åka till London och gå på teater i London och se en fantastisk föreställning, vi kan ju se den här på våran bio.
Ja, men precis.
Och det man också ska lägga märke till, det är skådespelaren Steve Coogan. För han kör fyra olika roller.
Ja.
Men sen är det ett helt gäng övriga skådespelare också. Så han är inte ensam på scenen. Men han är alla de här som vi känner igen ifrån den gamla Kubrick-filmen Dr. Strangelove.
Ja, nej, det som sagt, Ja. Jag får ju, när jag såg liksom titeln och så, så för mig Dr. Strangelove, så då ser jag ju filmen framför mig. Och ja, men den här tänker jag faktiskt gå och se.
Ja. Explosivt rolig satir av ett världsledande kreativt team. Det, och som sagt, den höjs till skyarna. Den får toppbetyg i London av pressen där. Ja, passa på. Se fin teater på Forellen i Tyresö.
Helt klart. Ja, det var mars månad.
Ja, vi är under en timme i alla fall, men det är snudd på.
Det är på sekunden.
Ja. Tack ska ni ha för att ni har orkat lyssna. Ni får väl i värsta fall göra en paus och så får ni fortsätta att lyssna på det här programmet när ni orkar.
Ja, tack för idag.
Säger
Lasse Österdahl
och Lena Hjelmerus. Hej då!